السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah. Kära bröder, systrar, vi fortsätter att gå igenom boken Bulugh al-Maram, där författaren går igenom god karaktär i slutet på denna välsignade bok. Och vi avslutade förra veckan och talade om god karaktär. Och vi sa att det är det tyngsta på domedagens våg. Atqal shay fi mizan, på domedagen. Och god karaktär, husnul khuluq, omfattar god karaktär mot Allah, vilket är att endast dyrka Allah, inte sätta någonting vid hans sida, att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, inte trotsa honom. Och sedan god karaktär jämt emot sina medmänniskor. Och vi sa då att det omfattar allting gott som en muslim gör jämt emot andra. Och därför så blir det så pass mycket att det blir det tyngsta på domedagens våg för de troende. Och vi nämnde också att en muslim med sin goda karaktär kan uppnå nivån av den som ber på natten och fastar på dagen. Och att god karaktär öppnar för muslimen många dörrar till gott, till skillnad från dålig karaktär som stänger dörrarna till gott och gör att människan till slut är utan vänner. Subhanallah. Så må Allah azza wa jalla förbättra vår karaktär. Amin. Vi har kommit fram till hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: al-haya'u min al-iman. Muttafaqun alayh. Al-haya'u min al-iman. Blyghet är från iman. Och ni får ursäkta min hesa röst idag. Vinterväder, kallt och kyligt. Alhamdulillah ala kulli hal. Al-haya'u min al-iman. Det finns en berättelse bakom denna hadith. Och det är att en dag så gick profeten alaihissalam förbi en man från Al-Ansar i Medina som tillrättavisade sin kompis. Och då så tillrättavisade han sin kompis och typ sa: du ska inte ha haja, du ska inte skämmas. Och då så stoppade profeten honom alaihissalam och sa till honom: al-haya och min al-iman. Låt honom vara. Låt honom vara blyg, låt honom skämmas, för al-haya, blyghet, är från iman. Och en annan hadith: al-iman la ya'ti illa bi khair. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Haya för bara gott med sig. Okej. Så al-haya är från al-iman. Och det är, som vissa lärda säger, en av de mest utmärkande egenskaperna av al-iman. Varför? För al-haya är en karaktär som uppmuntrar dig att göra gott och avhåller dig från att göra fel. Du skäms att inte göra rätt och du skäms för att göra fel. Skäms för Allah subhanahu wa ta'ala, han som givit dig allting gott som du har fått. Ska du inte tacka honom? Ska du inte nyttja dessa gåvor du har fått till att lyda honom istället för att trotsa honom? Så han skäms att säga någonting fel, kolla på någonting fel, lyssna på någonting fel, göra någonting fel, för att han vet att Allah ser honom. Så denna haya, denna blyghet, håller honom borta från att synda. Och därför är al-haya förenligt med al-iman. Som profeten alaihissalam sa, att al-haya och al-iman är länkade. Qurina, de är sammanlänkade. Om den ena tas bort, tas den andra bort. Yani, förlorar du din haya så kommer du förlora din iman. Förlorar du din iman kommer du förlora din haya. Och det här har Ibn Qayyim talat om. Då han talar om att de som ständigt och kontinuerligt syndar är folk som till slut kommer att förlora sin haya. Och det kommer att leda till att de då får svagare iman. För en person skäms för att synda i början. Han kan inte gå och göra värsta haram. Han vet, Allah ser mig. Folk ser mig. Vad ska familjen säga? Vad ska släkten säga? Men när han väl brutit isen och han redan är avslöjad, han har gjort bort sig och han blir känd som syndare, vad är det som hindrar honom från att göra det en gång till? Och en tredje gång och en fjärde gång, och sen att göra det helt öppet. Eller hur? Så till slut försvinner den. Och därför är haja en barriär som då hindrar människan från att falla in i synd och hindrar människan från att göra skamlösa gärningar som vi kommer att nämna. Och en haja som vi sa är från el-iman. Profeten alaihi salatu wassalam, han sa el-iman bid'un wa sab'un av bid'un wa sittuna shu'ba. El-iman är ungefär 60 eller 70 förgreningar. A'laha, den högsta är att säga la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha'ani tariq, och den lägsta är att avlägsna någonting farligt från vägen. Wal haya'u min al-iman. Och el-haya är från iman. Det är från våran tro. Och vi har i profeten Muhammad alaihi salatu wassalam ett väldigt gott exempel och föredöme. Man sa att profeten Muhammad alaihi salatu wassalam var den blygaste av människor. Han var blygare än en oskuldsfull flicka i sitt yani, privata rum i hemmet. Han tyckte inte om att se eller höra skamliga saker. Så profeten alaihi salatu wassalam hade haja. Abu Bakr radiyallahu anhu hade haja. Och säger till och med han, Abu Bakr skämde så mycket för Allah, hade så mycket haja när han gick på toaletten, han täckte sitt ansikte med sina kläder. Uthman radiyallahu anhu, vad sa profeten alaihi salatu wassalam? Ska jag inte skämmas för en man som änglarna skäms för? Yani, Uthman radiyallahu anhu hade otroligt mycket haja. Till och med de sa den dagen då han misstänkte att han skulle mördas, satte han på sig sirwal, byxor, breda byxor. För han var rädd att hans aura skulle blottas när han dödats. Att han skulle ligga där och man skulle se hans ben. Subhanallah. Så mycket haja hade han för Allah subhanahu wa ta'ala. Så al-haja är en väldigt god och fin egenskap och karaktärsdrag. Umar radiyallahu anhu sa, man qalla haya'uhu qalla wara'ahu. Den som inte har någon haja, eller den som har mindre haja, kommer inte ha någon vara, yani försiktighet i religionen. Wa man qalla wara'ahu mata qalbuhu. Och den som inte har någon försiktighet i religionen kommer att förlora sitt hjärta. Yani hans hjärta kommer att dö. Yani vad är det som håller hjärtat vid liv? Det är att man är försiktig att göra haram, att göra saker som är tvivelaktiga, saker som är bid'a, saker som är makruh och så vidare. Och försöker hålla hjärtat levande och aktivt med att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud sa, man la yastahi min an-nas, la yastahi min Allah. Den som inte skäms för folk kommer inte heller skämmas för Allah subhanahu wa ta'ala. Den som inte skäms har någon skam i kroppen för att göra fel framför folk kommer i slutändan inte heller att ha någon skam i kroppen från att göra fel framför andra människor. En viktig sak när det kommer till blyghet, al-haya, att skämmas för att göra fel, det är att den ska inte gå över gränsen. Som Mujahid radiyallahu anhu sa, han sa att det finns två individer som aldrig kommer att lära sig. Den som skäms och den som är högmodig. De kommer aldrig att lära sig religionen. Den som skäms, alltså jag vågar inte gå på dars. Alltså folk, jag vågar inte gå på föreläsning. Folk kommer sitta och kolla på mig. Jag vågar inte läsa Koranen. Folk kommer säga att jag läser fel. Jag skäms att läsa fel. Jag vågar inte gå och fråga den här sheikhen en fråga. Jag skäms. För då ska det se ut som att jag inte vet. Så han hamnar i det här låsta stadiet och han aldrig går framåt i religionen. För han skäms. Och samma sak, den som är högmodig. Säger, vadå, jag är äldre än den här. Ska jag gå och fråga honom om islam? Och då ska jag kan kolla upp det själv. Och så vidare. Han kommer heller inte att lära sig. Och det här är också en viktig sak. Det här, den här blygheten är inte positiv. Och samma sak, en person som skäms och är blyg för att stå upp för sanningen, tala sanningens ord, det är också fel. Att påbjuda det goda och förbjuda det onda är från islam. Du ser någonting haram, du ser någon stå och röka utanför moskén, så han skäms att gå fram och säga att det är haram att röka. Ittaqillah, skäms du inte att stå och röka utanför moskén? En baitullah, du går och röker i skogen, göm dig, vad är det här för någonting? Ittaqillah, han vågar inte. Då säger ulema, det här är inte haya. Det här är khajal och det här är jubun. Det är feghet. Det är feghet och det är inte blyghet. Blyghet är positivt. Och det här är inte blyghet, det här är feghet. Och det här är inte hemma i islam. En muslim ska vara shuja'a, han ska vara modig. Han ska våga göra det som är rätt, säga det som är rätt, stå upp för sanningen. Och inte vara blyg eller vara rädd och tillbakadragen. Nej, utan han ska stå upp för sanningen. Det är viktigt. Så att man ska inte blanda ihop de här, att när jag är för blyg för att ge råd till folk, jag är för blyg för att berätta om islam. Nej, det här är någonting klandervärt, det här är ingenting positivt. Det här är någonting du måste bearbeta, du måste bli av med denna negativa egenskap. En till hadith som författaren nämner, som också relaterar till al-haya, det är den kända hadithen från Abu Mas'ud radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwah al-ula, idha lam tastahi fasna ma shit." Han säger, profeten alaihi salatu wassalam, från de ord som har nått oss från tidigare profeter är att om du inte skäms så gör vad du vill. Eller den som inte skäms gör vad han vill. Berättad av al-Bukhari. I denna hadith så finner vi att det här är ord som har förmedlats vidare, som alla profeter har kommit med. För som ni vet, alla profeter från Adam a.s. till Muhammed var alla muslimer. Deras religion var al-Islam. De var alla bröder i sin religion. Och de fick alla uppenbarelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här uppenbarelsen överlag stämmer överens. Vi kallar all uppenbarelse från Allah, kallar till ett tawhid, att endast dyrka Allah. Kallar till god karaktär, varna för skamlösa gärningar, varna för synder och liknande. Men lagarna kan skilja sig ibland, beroende på tid och plats och så vidare. Men här är en sak som alla profeter kom och sa till sitt folk. Och det är att den som inte har någon skam i kroppen, han gör vad han vill. Eller gör vad du vill om du inte skäms. Så det här är visdomsord som alla profeter har berättat för sitt folk. Vad innebär de här orden? Det finns tre förklaringar. Om du inte skäms, gör vad du vill. Det finns tre olika förklaringar på hadithen. Och alla tre är korrekta. Det första är att det är tahdid. Att det är en varning. Yani, den som gör fel, och du säger till honom, om du inte skäms, gör vad du vill. Att du varnar honom. Så som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, i'malu ma shi'tum. Till kuffar, gör vad ni vill. Eller Allah säger i Koranen, fa'budu ma shi'tum min dunillah. Dyrka vad ni vill vid sidan av Allah. Det betyder inte att det är tillåtet, gå och kyrk. Nej, det betyder att vi kallar er till tawhid, vi kallar er till att dyrka Allah azza wa jal. Men om ni vägrar, ni trotsar, ni insisterar på att göra kyrk, gå då och gör kyrk och ni kommer att få se. Som ett barn eller någon som ska göra någonting fel. Och du säger, gör inte. Och sen han säger, jag ska ändå gå till, gör. Ja, ni gör och du ska få se. Du kommer, jag kommer ta en väck och pengar eller någonting. Du kommer få se. Det betyder inte att det är tillåtet. Men det betyder att gör det och du kommer att få se. Hänger ni med? Så det är en tolkning på hadithen. Att den är tahdid. Den andra tolkningen är att den är khabar. Det vill säga, den som inte har någon skam i kroppen, han gör vad som helst. Eller skäms du inte, gör vad du vill. Eller den som inte har någon skam i kroppen, han gör vad som helst. Ja, du ser någon gå runt halvnaken och säga, göra äckliga saker och vidriga saker. Och, alltså, om du inte har någon skam, gör vad du vill. Hänger med? Ja, ni, alltså, det här är khabar. Den här personen har ingen skam i kroppen. Därför gör han vad. Han har inga hämningar. Finns inga begränsningar som stoppar honom från att göra fel. Så han har ingen haya. Det är khabar, en information. Vad är det som gör den här personen så att han är helt skamlös och beter sig så här fult? Det är att han inte har någon haya. Hade han haft haya hade han inte gjort det. Den tredje tolkningen är att det blir som ett test. Yani, det vill säga, de saker du inte skäms för, de är okej. Om du ska göra någonting, reflektera först. Är det här någonting jag skäms över? Kommer att skämmas över? Någonting som är skämmigt? Eller inte? Om det är lugnt, gör det. Om det är någonting som du skulle skämmas över att folk får reda på, som du inte skulle vilja göra offentligt, lämna det. Då är det inte någonting positivt. Hänger du med? Att det blir som en, någonting som mäter vad som är rätt och fel. Att det du skäms över att göra offentligt och det du skäms över att folk ska veta, det är negativt, så låt det vara. Så det finns de här tre förklaringar på denna hadith. Och som vi sa, alla tre har sin gärna del av sanning i sig. De är alla gärna korrekta. En av de stora imamerna som heter Al-Fudail ibn Iyad radiyallahu anhu, han sa khamsu alamat al-shaqawa. Olycka har fem tecken. Att en person har gått under har fem tecken. Han sa qaswatun fil qalb, hårdhet i hjärtat. Wa jumudul ayn, att man har ett torrt öga som inte gråter. Wa qillatul haya, och att man inte skäms. Wa raghbatun fid dunya, och att man springer efter dunya. Wa tulul amal, och att man tror att man ska leva för alltid. De här fem sakerna är destruktiva för människan. Vilka fem saker? Att ha ett hårt hjärta, ett torrt öga, och de är som synonymer. Ett torrt öga som inte har några som helst känslor, och att man inte har någon haya, och att man bara springer efter dunya, glömmer bort den akhira, och att man också glömmer bort döden och tror att man ska leva för alltid. Nah. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Al-mu'minu al-qawi khayru wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if." Den starka troende är bättre och mer älskad hos Allah än den svaga troende. "Wa fi kullin khayr," men det finns gott i båda. "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Lägg vikt på det som gynnar dig och sök hjälp hos Allah och bli inte passiv. Och om du drabbas av någonting, så säg inte om jag hade gjort si och så hade det inte hänt, utan säg istället qaddar Allahu wa ma sha fa'al. Det här är något som Allah har bestämt, och vad Allah bestämmer är vad som kommer att ske. För om du säger om, så kommer det öppna dörren till shaitan. Berättat av Imam Muslim. Nah. Här säger profeten a.s. att den starka troende, al-mu'min al-qawi, är bättre och mer älskad hos Allah än den svaga troende. Men det finns gott i båda. Vad menas med den starka troende? Det som hadithen först och främst tyder på är den starka troende i sin iman. Iman är det viktigaste. För hadithen handlar om al-iman, al-mu'min, al-qawi, den starka troende, yani stark i sin tro, är bättre än den muslimen som är svag i sin tro. Men ulema nämner också att hadithen är generell, al-mu'min, al-qawi, den starka troende, kan också betyda den som är stark i sin kropp, han har fysisk styrka, den som är stark i sin viljekraft och så vidare. Han är stark i sina goda karaktärsdrag. Att det här betyder också, omfattas också av hadithens innebörd. Så den starka troende är bättre än den svaga troende. Men då säger de, den starka troende, när det kommer till muskler, fysik och så vidare, är bättre än den svaga, om den här styrkan gynnar muslimerna. Om den inte alls gynnar muslimerna, så vad är det då som är bättre med personens styrka? Eller hur? Det gynnar varken honom eller någon annan. Utan han kanske bara är stark i kroppen för att ha fina Instagram-bilder. Det är hans mål med att vara stark. Att bli en fotomodell, att vara snygg, att få en fin fru, att ha fina bilder på internet. Det här gynnar ingen muslim. Eller hur? Så att det menas inte med hadithen. Men han är stark för att försvara muslimerna, för att hjälpa muslimerna, utföra arbete som kräver styrka, som gynnar muslimerna, då är den här styrkan någonting positivt. Hänger ni med? Så ni som styrketränar, ha en bra avsikt när ni tränar. Ja? Att bli starka för Allahs skull. Så att man kan, ja, ni gynna muslimerna med den här styrkan. Okej? Och man kan ju också till exempel träna och vara stark för att det är bra för hälsan. Och när man tränar så mår man ju också bra i resten av kroppen. Vilket gör att man blir piggare när man ska be sina böner. Man har lättare att vakna upp på morgonen. Man har lättare att vakna upp till arbetet, utföra mer arbete och så vidare. Men när man bara blir passiv, dålig kondition, slutar träna, äter skräpmat, så blir man en soffliggare till slut som inte orkar göra någonting alls. Man blir passiv, du orkar inte ens be, du ber lite, du blir anfådd och så vidare. Det här är inte positivt. Så hälsa är någonting bra. Som Allah Azza wa Jalla har givit oss den här gåvan med kroppen, låt oss ta hand om kroppen. Och ni vet, folk förr i tiden, de arbetade. Som vi nämnde tidigare, de arbetade från fajr till maghrib. Det var ingen som satt och skrev och arbetade kontoren, utan alla gick och arbetade. De gick och bar och sålde, de hade djur och var bunder och liknande. Så de fick sin träning gratis, eller hur? De behövde inte gå till något gym. De hade sin hälsa. Men idag, folk har inte bra hälsa. Forskning här om veckan att 40% av folk har dålig kondition och dålig hälsa och så vidare. Så det är bra att, yani, att ha bra kondition och bra hälsa. Den starka troende är bättre och mer kär hos Allah än den svaga troende. Denna hadith bevisar att muslimer inte är på samma nivå. Om någon försöker säga men alla är samma. Ingen är starkare eller bättre än någon annan. Det är batil, det är fel. Vissa muslimer är bättre än andra. Men det är Allah som vet. Okej? Så folk är olika. Vissa har svag iman och vissa har stark iman. Och de som har stark iman är bättre och mer älskade av Allah. Och det här, nämner ulema, borde vara någonting som uppmuntrar oss till att försöka få stark iman. Så att vi blir älskade av Allah och att vi blir bättre än andra. Och då borde man, eller då måste man lära sig, vad är det som gör att man får stark iman? Vad är det som gör att man får svag iman så att jag kan skydda mig? Vad är det som gör att man förlorar sin iman? Så att man lär sig detta och man försöker att stärka sin iman så att man blir från dessa människor som är bättre och mer älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Men här nämndes också då en bushra, en glad nyhet, och det är att det finns gott i Allah. Så länge personen har ett tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, så finns det gott i personen. Även om han är en svag muslim, även om han har brister och han syndar, så finns det gott i personen. Hänger ni med? Det är inte så att han är skräp och han är dålig, han är värdelös. Nej. Det finns gott i dem. Och de är båda älskade av Allah, men den ena är mer älskad och bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen säger profeten alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Och det här ordet är viktigt. Jag tror jag har nämnt det förut. Och jag har bett er att komma ihåg det här ordet. Ihris ala ma yanfa'uk. Betona och lägg vikt på de saker som gynnar dig i livet. Och det här säger ulema, det här ordet är generellt. Lägg vikt och betona de saker som gynnar dig i detta liv och i kommande liv. Yani dina dunya angelägenheter och dina akhira angelägenheter. Ihres, lägg vikt på de här sakerna som gynnar dig. För det finns saker i detta liv som gynnar oss och det finns saker som skadar oss. Och det finns saker som är som ingenting alls. De är varken för eller emot oss. Men de saker vi ska lägga vikt på och slösa vår tid på, eller inte slösa, investera vår tid på, det är de saker som gynnar oss. Så när man gör någonting, tänk, kommer det här gynna min dunja? Att utbilda mig, namn, det kommer gynna min dunja. Att arbeta, kommer det gynna min dunja? Namn, jag får pengar, jag kan göra någonting bra med pengarna. Eller hur? Kallas, gör den här saken. Kommer det här gynna min akhira? Kommer det här gynna min din, min religion? Kallas, gör den här saken. Lägg vikt på de här sakerna, betona de här sakerna. Men om svaret är, det kommer inte gynna min dunja, min akhira, lämna den. Det kommer, som man säger, döda min tid. Det kommer varken vara för mig eller mot mig. Eller kanske till och med mot mig, lämna den. Så ihris ala ma yanfa'uk. Lägg vikt på de saker som gynnar dig. Livet är kort. Vi kommer snart att dö. Och det enda vi har med oss är våra gärningar i graven. Så ta vara på tiden och försök samla så mycket goda gärningar som möjligt. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Och sök hjälp hos Allah i att uppnå detta. Det är också viktigt. Yani sträva i att uppnå goda saker. Sträva i att få mycket belöning, komma nära till Allah, komma till paradiset, få världsliga fördelar och så vidare. Men vet att du kommer aldrig klara av detta utan Allahs hjälp. Du klarar ingenting om Allah inte hjälper dig. Så alltid när du gör någonting så måste du söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vad gott vi än har uppnått så har vi uppnått det med hjälp av Allah azza wa jalla. Och därför så säger vi iyyaka na'budu. Endast dig dyrkar vi. Wa iyyaka nasta'in. Och endast din hjälp söker vi. Yani du säger här ulema, att söka hjälp hos Allah, det är ibadah, eller hur? Det är en dyrkan. Är det inte det? Så egentligen när vi säger iyyaka na'budu, det omfattar iyyaka nasta'in. Det finns med iyyaka na'budu. Och varför nämns då wa iyyaka nasta'in efter iyyaka na'budu? Jo, för att indikera på att vi kan inte dyrka Allah om Allah inte hjälper oss att göra det. Förstår ni? Yani vi behöver din hjälp i Allah att kunna dyrka det. Förstår ni? Och därför brukade profeten a.s. så vackert säga Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Jag söker hjälp med din rahma, ya hayyu ya qayyum. Aslih li sha'ni kullahu, korrigera alla mina tillstånd. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn, och lämna mig inte åt mig själv ett ögonblick. Och de här orden, wala takilni ila nafsi tarfata ayn, lämna mig aldrig någonsin åt mig själv ett ögonblick. Yani vi behöver Allah varenda ögonblick, varenda sekund, varenda andetag. Om Allah lämnar oss då är vi körda. Så vi behöver alltid Allahs hjälp. Och därför så ska man inte förlita sig på sig själv, utan man förlitar sig på Allah subhanahu wa ta'ala. Alltid söker man hjälp hos Allah azza wa jalla att uppnå det goda man försöker att uppnå. Och så sa profeten alayhi salatu wasalam, wa la ta'jiz, och var inte passiv. Yani motsatsen till att kämpa är gott. Yani var inte lat, var inte passiv. Du kommer inte att uppnå någonting alls genom att bara sitta och rulla på tummarna. Vill du ha någonting måste du göra någonting. Eller hur? Vill du ha någonting måste du kämpa. Om du är passiv kommer du inte att få någonting. Och det här är logiskt. En person vill ha pengar, då måste du jobba. Vill du jobba, du kanske måste utbilda dig. Eller hur? En person vill ha barn, då måste han gifta sig. Han kan inte bara sitta hemma och hoppas på att barn ska komma i brevlådan. Det funkar inte. Då är han dum, eller hur? Så att han måste göra alla asbab. Han måste kämpa för att försöka få en fru. Ta de steg som krävs för att uppnå detta. Så kämpa att göra det goda och sök Allahs hjälp. Och var inte passiv, utan kämpa i att göra det goda. Och så sa profeten a.s. att om du drabbas av någonting, yani en motgång, så säg inte om jag hade gjort si och så hade det inte hänt. För om öppnar dörren till shaitan, säg istället qaddar Allah wa ma shaa fa'al. Och det här är viktigt. Det här innebär att man ska vara nöjd med ödet, al-qadr. Yani en person går ut och så halkar han. Det är is utanför moskén, han halkar. Och så säger han, om jag hade gått ut 5 minuter tidigare hade jag inte halkat. Så får du inte säga. Ja, vadå? Det är chans. Du har redan halkat, det är bestämt. Du kan inte ändra på ödet. Eller hur? Om någonting är bestämt och det har drabbat dig, då kan du inte ändra på det. Det går inte. Så man ska inte höra på så här och säga om. För det här öppnar dörren till shaitan och det öppnar också dörren till depressionen. Att man hela tiden sitter och beklagar sig över vad man kunde ha gjort men inte gjorde. Hänger ni med? Och många som är deprimerade, som lever i depressioner, de har just det här problemet. Att de sitter och hela tiden pratar om det förflutna. Om jag gjorde, jag var ung, jag kunde ha gjort sådär, jag gjorde inte sådär, mitt liv blev helt förstört. Om. Vad hjälper det? Kommer det ändra på ditt nuvarande tillstånd? Nej, det gör det inte. Om du kan du använda som en lärdom. Okej, jag gjorde fel. Det ledde till det som du har lett till. Men jag har blivit visare och jag ska inte göra om det. Jag lär mig av mina misstag. Livet är en skola. På det sättet är det okej. Hänger du med? Men du kan inte tro att du skulle kunna ändra på ödet. Det finns inte. Så man ska undvika det här ordet om. När det kommer till att ifrågasätta ödet och beklaga sig över vad som har hänt. För det öppnar då dörren till shaitan. Och där lär oss också att om någonting händer, någon skiljer sig, någon krockar, något hus brinner upp, någon blir av med jobbet, så ska ni säga qaddar Allah wa ma shafa'al. De här orden. Qaddar Allah, det här är vad Allah har bestämt. Och Allah gör vad han vill. Qaddar Allah wa ma shafa'al. Kan ni säga det? Khalid, kan du säga det? Qaddar Allah wa ma shafa'al. Naam. Qaddar Allah wa ma shafa'al. Så de här orden är viktiga att ofta ha på sin tunga. Nästa hadith berättas från Iyad ibn Himar radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahad. Akhrajahu Muslim. Här säger Rasulullah alayhi salatu wassalam att Allah har uppenbarat för mig att ni ska ödmjuka er, så att ingen är översittare eller förtrycker någon annan eller är stolt över någon annan. Berättad av Imam Muslim. Now, Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat till denna umma, till Muhammad alayhi salatu wassalam, att man ska ödmjuka sig. Och det här är också en väldigt viktig egenskap. Det heter tawadur. Tawadur översätter vi till ödmjukhet. Och vad är motsatsen till tawadur? Al-kibr. Takabbur. Ahsant. Tvätt emot. Motsatsen är al-kibr. Och vad är kibr för någonting? Vad är högmod? Det hjälper oss att definiera ödmjukhet. Definitionen av högmod är batarul haqq wa ghamtun nas. Att förkasta sanningen och att se ner på folk. Då blir ödmjukhet att acceptera sanningen och att inte se ner på folk. Att respektera folk. Okej? Så ödmjukhet är då att man inte tror sig bättre för mer än andra. Man går inte se ner på andra människor. Och man accepterar sanningen. Man är inte för högmodig för att acceptera sanningen. Och Allah har sagt i Koranen: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin." Och sänk din vinge, yani av ödmjukhet, till de som följer dig från de troende. Så en muslim ska vara ödmjuk. Han ska sänka sin vinge av ödmjukhet inför sina syskon. Och inte vara högmodig. Inte vara en översittare. Tro att man är bättre än andra. Det här som de lärda har sagt gör att du blir utan vänner. Och vissa nämner i Al-Hikam: Man dama tawadu'uhu kathura sadiquhu. Den som ständigt är ödmjuk kommer att ha många vänner. Och man förstår motsatsen, att den som ständigt är högmodig kommer att lämnas utan vänner. Och vi har den bästa förebilden när det kommer till ödmjukhet. Och det är Muhammad alayhi salatu wassalam. Han var den bästa av människor. Han är den bästa av människor. Han sa: Ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyama. Jag är människornas mästare på domedagen. Jag är den bästa människan som gått på jorden. Men trots det så var han inte högmodig. Han sa inte högmodiga saker till sahaba. Hon var väldigt, väldigt ödmjuk. Och det nämns i autentiska hadither att en slavflicka, slavkvinna, kunde komma till honom i Medina och säga: jag behöver hjälp med någonting. Och han gav henne tid, gick med henne tills hon var färdig. Tills han hade hjälpt henne och hon var färdig. Han sa inte: jag är Allahs bästa människa, jag är bättre än en kung, du är en slav. Nej, utan han gick och hjälpte de här människorna och var ödmjuk. Och samma sak, man frågade Aisha radiyallahu anha: vad gjorde profeten alaihi wasallam i sitt hem? Hon sa att han gjorde det som folk gör i hemmet. Kana fi khidmati ahlihi och fi khidmati nafsihi. Han jobbade med sig själv, han jobbade med sin familj. Om det var tid för bön, han gick och bad. Och i vissa hadither, han mjölkade, han sydde kläder, han fixade sina sandaler. Och han var den bästa människan. Och han gör vad? Syr sina egna kläder, sitter och syr sina sandaler, mjölkar. Han kunde säga till sahaba: fixa det här åt mig. De skulle tävla om vem som får äran av att göra det, eller hur? Men han var ödmjuk, han gjorde det själv. Han brukade rida på en åsna. Han sa inte: hämta till mig den finaste, vackraste hästen. Nej. Han red på en åsna. Han åt, satt på golvet och åt. Han åt inte på ett bord, på en stol eller något. Han satt, åt på golvet, åt med fingrarna. Ödmjukt. Åt väldigt simpel mat också. Åt inte som en konung. Subhanallah. När man i början kom in i Medina, en främmande person kommer första gången i Medina, så kommer han in i moskén och säger: vem av er är Mohammed? Vad indikerar det på? Att han var en man av folket. Klädde sig som folket. Satt bland folket. De fick peka där i han. Förstår ni? Han satt inte på en tron upphöjd med guld. Nej. Yani, ödmjuk. Alihi salatu wassalam. Och det är så som muslimen ska vara. Man ska vara ödmjuk. Man ska inte vara högmodig. Högmod leder inte till någonting gott. Utan högmod leder till Allah Azza wa Jalls vrede i detta liv och i nästa liv. Och denna hadith, i denna hadith nämner också profeten alaihi wasallam att Allah uppenbarat för oss att vi ska ödmjuka oss. Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Så att vi inte trycker ner varandra och att vi inte heller skryter samma över varandra. Al-fakhr. Yani att man är liksom skrytaktig med egenskaper som man inte ska skryta med. Och det här som han alla nämndes som en av de dåliga egenskaper som kommer att finnas kvar. Och det är att ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab. Och kama qal. Yani, från jahiliyas egenskaper som kommer finnas kvar hos vissa muslimer är att kritisera andras härkomst och att skryta över sin egen härkomst. Det här är från jahiliya. Att man ser ner på andras härkomst och skryter över sin egen familj och härkomst. Och det här finns tyvärr hos vissa muslimer. Att de kör den här: vi araber, vi är bättre. Icke araber. Vi hit och dit är bättre än er. Vita, vi är bättre än svarta. Vissa svarta, tvärtom, svarta är bättre än vita. Eller inom ett och samma land, ett och samma folk, så kör de: våran stam är bättre än eran stam. Våran stam är den noblaste stammen. Er stam, den är skräp. Ni är ett lågt folk. Ni är inte lika shurafa. Ni är inte lika nobla som oss och vår familj. Det finns, eller hur? Det finns rasism. Jahiliya finns hos muslimer. Det är inte bara Sverigedemokraterna som är rasister. Det finns folk som kommer till moskén som är rasister. Det finns många här. Och jag skulle aldrig gifta bort min dotter till den här personen. Varför? Han kommer från den här familjen. Han kommer från det här landet. A'udhu billahi. Han är muslim. Och vissa av dem, jag har berättelser där ibland. Mamman säger: jag tar självmord om han gifter sig med den här personen. Självmord om han gifter sig med den här. Jag kommer från ett annat land, en annan kabila. Vad är det här, jahiliya? Eller om du gifter dig med den här, ut från huset. Jag vill aldrig mer se dig. Vi klipper banden med familjen. Varför? För han är inte samma folk som oss. Det här är jahiliya. Yani så här som Abu Jahl tänkte. Förstår ni? Det hör inte hemma i islam. Allah säger att han har gjort oss till en umma. Och han säger att den noblaste bland oss är den som har taqwa. Det är inte hudfärg, det är inte pengar, det är inte nationalism som spelar roll. Sahaba, vi hade Bilal al-Habashi. Vi hade Suhaib al-Rumi från Europa. Salman al-Farisi. Fanns en sahabi som hette Jabban, han var kurd. Många vet inte om det. Det fanns dessa sahaba, de var blandade, mashallah. Men de var bröder, ingen tyckte någon var bättre än någon annan. Förstår ni? Till och med som han, en vacker hadith. Umar radiallahu anhu, när man pratade om Bilal, så brukade han säga Bilal sayyiduna. Bilal, han är våran sayyid, han är våran mästare. Subhanallah. Han blev muslim innan mig. Förstår ni? Han fick lida så mycket, han fick lida mer än Umar radiallahu anhu. Är det inte så? Så han brukade säga Bilal är våran sayyid. Subhanallah. Bilal, mashallah. Och så vidare. En islam, det är det som ska vara det som utmärker islam, att det är en vacker religion, men att vi har ingen rasism i islam. Rasism hör inte hemma i islam. Och profeten alaihissalam har fördömt. Han säger att den som kallar till da'wa al-jahiliya, yani han är från helvetets bränsle. Och en annan hadith, han sa da'uha fa innaha muntina. Lämna den här rasismen för den är rutten. Muntina, yani den är rutten. På riktig översättning, yani. Den är vidrig. Den hör inte hemma i islam. Subhanallah. Vad har jahiliya hemma? Som profeten alaihissalam sa, tahta qadami, under min fot. Efter idag är allting från jahiliya under min fot. Där är rasismen, nationalismen under min fot. Jag spottar på den, jag trampar på den. Där är rasismen i islam. Det hör inte hemma i vår religion. Så den som sysslar med sånt här, lägg ner. Och vet, kullukum min Adam. Vi är alla från Adam. Och Adam kommer från vad? Turab. Och vi ska återigen bli turab. Vi har alla samma far. Så hur ska vi vara rasister? Är det logiskt? Om du har en familj med 10 bröder, kan den ena säga att han är bättre än den andra? Och samma pappa och samma mamma, vad är det? Hur ska man vara rasist? Och vi är samma i slutändan, vi har samma far. Eller hur? Och alla kollar inte på våra färger. Alla kollar inte på våra utseenden. Han kollar på våra hjärtan och våra tappar och våra gärningar. Så de sakerna som man måste korrigera. Naam. Och vi avrundar därför idag lite ont i halsen och kan ta lite frågor inshallah ta'ala. Wa barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan.